Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olösta mord, Viola Widegren, del 14. Där avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippningen har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Vi lämnade historien om Viola Widegren i förra avsnittet år 1955 när sjöman Persson berättade om hur han 2 år tidigare hade mött en ung kvinna från Sverige i Vancouver. Kvinnan hade haft ett brev och där stod namnet Viola Widegren. Persson hade varit ute till sjöss i 20 år och hade inte reagerat nämnvärt eftersom han inte hade en aning om försvinnandet. Det var först under våren 55 när sjöman Persson var hemma i Sverige som han pratade med sin dotter och då fick höra talas om försvinnandet. Och han förstod vem det var han kunde ha mött. Sjöman Persson berättade för sin dotter att han hade träffat den allra vackraste kvinnan i Vancouver. Och dottern hade frågat vad hon hette. När Persson hade svarat att hon hette Viola Widegren satte dottern kaffet i halsen. Hon hade då visat sin pappa en tidningsnotis om Viola med en bild på den försvunna kvinnan. Och Persson blev då helt säker på att det var samma kvinna som han hade träffat i Vancouver. Han kontaktade då diverse svenska tidningar, som exempelvis C, som åker hem och intervjuar honom. C skickar dessutom en reporter vid namn Rune Moberg till Vancouver. Tanken är att Moberg ska försöka hitta kvinnan som sjöman Persson träffade, eller i alla fall bevis på att Viola har varit i Vancouver, och sedan skriva ett stort reportage om det. Det blir ett reportage. Hur länge Moberg befann sig i Vancouver är lite oklart. Reportaget handlar mycket om nattlivet i Chinatown, om de fallna kvinnorna och de mörkhyade männen där. Vi kan säga så här att det språkbruket som används om kvinnorna och de mörka männen, det hade aldrig blivit publicerat idag. Men Moberg skriver även om jakten på Viola. Han blir varnad för att snoka omkring i Chinatown, eftersom personerna där inte drar sig för att bruka våld. Moberg låter sig inte hindras av dessa varningar. Det här är en del av hans historia, citat. Jag gick inte dit ensam. Vi var två stycken. Den andra var Carol Schmidt, en knallhård reporter från Vancouver. Vi hade fått ett tips. På Alexander Street på östsidan skulle det finnas några som möjligen kunde veta någonting. Det enda vi visste om dem var att husfadern inte var hemma. Anledningen till hans frånvaro var att han nyligen hade rämt en kniv i sin hustru som dog på kuppen. Vi kom in i ett fallfärdigt stinkande ruckel. Vi letade oss fram till en dörr som var låst, knackade på den och en kvinnlig stämma frågade inifrån vad vi ville. Carol sa, vi söker en försvunnen flicka från Sverige. Den kvinnliga stämman frågade, varför det? Vi svarade, vi är tidningsmän. Vi vill visa er en bild och fråga om ni känner igen flickan. Men stämman bakom dörren svarade, jag vill inte se någon bild. Slut citat. Det uppstår en ordväxling mellan reporterna och den kvinnliga stämman. Sedan hör Moberg och Schmidt en mansröst som varnar dem att ifall de inte ger sig av så kommer det att ske tråkigheter. Schmidt säger då att Moberg ska vänta på henne medan hon hämtar en polis. Moberg säger okej och tänker sedan enligt egen uppgift citat, varför följde jag inte min moders råd och blev teolog istället? Slut citat. Schmidt kommer tillbaka med en lång polisman som bultar på samma dörr som hon och Moberg haft som ordväxlingsbarriär tidigare. Så här fortsätter Mobergs historia, citat. Han knackade på dörren och sa med ett mycket definitivt tonfall, öppna! Det är från polisen. Där innanför exploderade en kar i svordomar, men dörren öppnades och innanför stod en flicka med gnistrande ögon. Jag fick en chock. Han var mörk. Hon var lik Viola. Polisen fick en bild i sin hand. Han sa, hon är väldigt lik. Får jag se era papper? Spänningen var våldsam. Jag sa långsamt på svenska, dra åt helvete, Viola. Jag kunde inte hitta något bättre i en hast. Det måste vara någonting som chockade. Någonting som skulle få henne att tappa masken en sekund om det var hon. Men den här bönan, hon reagerade inte alls. Så jag kom först underfund med att vara fel flicka. Sen kom polisen och Carol på samma sak. Slutcitat. Men Moberg ger inte upp. Han fortsätter jakten efter Viola i Vancouver. Tidningen C samarbetar med den kanadensiska tidningen The Vancouver Province där de publicerar bilder på Moberg och Viola. De utfäster även en belöning på 1000 kanadensiska dollar ifall Viola träder fram eller om någon har information som kan leda till henne. Det är ungefär 75 000 svenska kronor idag. Moberg kommer då i kontakt med två svenska män. Båda heter Carl. De menar att de har träffat Viola i China.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
att han. Den första Carl heter Carl Nordin. Han är dörrvakt på nattklubben VK i Chinatown, men han kommer ursprungligen från Orsa. Enligt Carl Nordin har Viola flera gånger besökt nattklubben VK. Till Moberg säger Nordin, citat, "Kommer hon än en gång ska jag säga till henne, nu är det på tiden att du ger dig till känna Viola så att din far slipper lida längre." Slut citat. Den andra Carl som Moberg möter kallas för Kalle och kommer ursprungligen från Markaryd. Så här beskriver Moberg mötet med Kalle. Citat. "Jag hittade honom på rummet som han delade med en 60-årig herre från Ungern. Full och trevlig. Ungraren alltså. Kalle var nykter och han är arbetslös och har det knackigt. Men klar i knoppen är han." Slut citat. Kalle berättar för Moberg att han har träffat en annan svensk man på nattklubb våren 1953. Han och den andra svenske mannen hade suttit och dragit vitsar på svenska när en ung, snygg kvinna kom fram till dem och sa att hon också var från Sverige. Kalle hade frågat vad hon hette och hon hade svarat Viola. Kalle är alldeles säker på att hon sa Viola eftersom han hade kommit att tänka på en piga han hade haft på sin gård i Sverige som hette Niola. Viola hade sagt till Kalle att hon hade rymt hemifrån för att hon inte kom överens med sina föräldrar. Kalle hade följt med henne hem till hennes port och där hade hon sagt sitt efternamn, Widegren. Då hade Kalle reagerat. Inte för att han kom att tänka på Viola Widegren som försvann i Helgum den 5 december 1948, utan för att hemma i Markaryd hette alla tjuvar och banditer Widegren i efternamn. Och av det skälet vågade Kalle inte följa med henne upp till hennes rum. Han blev rädd för att det kunde vara en fälla och han kunde bli rånad. Det är lite oklart när Kalle kopplar ihop den här kvinnan med den försvunna Viola Widegren. Moberg intervjuar även en kvinna som säger sig ha känt Viola fast under namnet Rose. Alltså ganska likt Rosemary som sjöman Persson uppgav. Kvinnan som är prostituerad får se bilder av Viola och säger att hon är säker på att kvinnan på bilden är Rose som hon känner. Kvinnan berättar att Rose också var prostituerad i Chinatown, att hon talade engelska med skandinavisk brytning och att hon aldrig ville prata om sitt förflutna. Moberg drar en slutsats av de här vittnesmålen. Han skriver, citat, "Nog har Viola varit i Vancouver", slutcitat. Moberg lyckas dock aldrig hitta kvinnan som vittnena tror är Viola och så småningom måste han åka hem till Sverige. När Mobergs reportage publiceras tar den svenska polisen kontakt med sina kanadensiska kollegor. Den kanadensiska polisen kollar faktiskt upp identiteterna på de personer som har figurerat i reportaget och det visar sig att ingen av identiteterna som de har uppgivit stämmer. Det faller ju ganska lätt att tänka på då att de här individerna kanske bara var väldigt sugna på en belöning som motsvarade 75 000 kronor idag. Det kan också varit så att misstankarna var äkta men att de av någon anledning inte vågat ge ut sina riktiga identiteter till en journalist. 2 år efter att Moberg gjort sitt reportage uppdagas det nämligen att en kvinna från Eskilstuna har gått under namnen Rose och Rosemary under en tid i Vancouver. Året runt publicerar en artikel med kvinnan från Eskilstuna i september 1957. Hon berättar att hon har arbetat som modell i Vancouver och att hon nu är hemma i Eskilstuna. I artikeln spekuleras det att det kan vara den här kvinnan som vittnena i Vancouver trodde var Viola. Kvinnan i Eskilstuna kan inte förstå hur någon kunde ha trott att hon var Viola Widegren. Hon tycker att det hela känns upprörande. Om Viola lever här är hon nu 26 år gammal. 1958, året som Viola fyller 27 ifall hon lever, pekas ytterligare en kvinna ut som Viola. Den här gången är det en kvinna som säger sig komma från Hälsingland, men som nu bor i Norge. Året runts rubrik lyder, citat, "Svara uppriktigt. Du kan lita på mig. Är du Viola Widegren?" Slutcitat. I artikeln framkommer det att det är kvinnans egna man som har börjat misstänka att hans fru är Viola. Enligt artikeln finns det stora likheter mellan kvinnan och Viola. Men en markant detalj saknas. Den utmärkande gropen i hakan. Polisen avskriver även henne. Hon är inte Viola Widegren. Efter det här felaktiga utpekandet svalnar historien om Viola, både hos polisen och i pressen. Det blir ett av Sveriges mest berömda försvinnanden, och det förblir kallt. 12 år senare, 1970, året som Viola fyller 39 ifall hon lever, då ansöker Carl Widegren om att få sin dotter dödförklarad. Häradsrätten i Sollefteå godkänner ansökan den 16 december 1970. Rätten anger Violas dödsdatum till den 31 december 1958. Alltså lite mer än 10 år efter det att hon försvann. Kålström i Nordisk kriminalkrönika hänvisar detta satta dödsdatum till en lag som inte finns kvar idag. Förmodligen sa denna lag att enligt praxis sätts en försvunnen persons dödsdatum till sista dagen i månaden eller året 10 år efter försvinnandet eller liknande. Året därpå, alltså 1971, grips en man som har gått under namnet Ådalsmannen. Ådalsmannen är en serievåldtäktsman och mördare som satte skräck i närheten av Helgum. Det fanns ett problem med Ådalsmannen för fallet Viola. Han föddes 1950, 2 år efter att Viola försvann. 4 år senare, 1975, hittar en 81-årig dam en lapp i ett skrin i en lägenhet som hon har hyrt ut under massvis med år. På lappen står det citat: "Tack för husrummet. Sök mig ej i Vancouver. Viola Widegren." Slutcitat. Lappen är skriven flera år efter att Viola försvann, men oklart när. Det finns nästan ingenting som tyder på att det är Viola som skrev den här lappen. Om Viola levde 1975 har hon då fyllt 44 år. 3 år senare, 1978, träffar en man från södra Sverige på en svensk kvinna i Malaga. Den svenska kvinnan har en medaljong med texten Viola runt halsen. När mannen frågar om kvinnans fulla namn hade hon sagt Viola Widegren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon hade även berättat att hon var intagen på mentalsjukhus i många år. Mannen tar kontakt med svensk press som återigen skriver stora rubriker om Viola Widegren. Men det är oklart ifall polisen gör någonting och om det görs några försök överhuvudtaget att hitta kvinnan i Malaga. De tillfällen som jag har nämnt nu är inte de enda där lappar och meddelanden har dykt upp som är signerade Viola Widegren. Det har dykt upp massvis med meddelanden runt om i hela världen. Kålström i Nordisk kriminalkrönika jämför meddelanden från Viola med den amerikanska graffitifrasen Kilroy was here som tog fart under andra världskriget. Från andra världskriget har det dykt upp en bild föreställande ett ansikte med lång näsa, 2 stora runda ögon med stora pupiller som tittade fram ur ett plank eller bara en linje som skulle representera planket. Under bilden stod det Kilroy was here. 1946 utlyste det amerikanska radioprogrammet Speak to America en tävling i ett försök att lösa mysteriet med Kilroys ursprung. Tävlingen resulterade i att man hittade fartygsinspektören James J. Kilroy från Massachusetts. Det var Kilroys ansvar att kontrollera alla nitare och se hur många nithål de hade nitat i skrovet varje dag. För att undvika att räkna nitarna 2 gånger och som ett bevis till chefen började han markera nitarna han hade räknat med texten Kilroy was here på insidan av fartygsskrovet som byggdes. Men som sagt, meddelanden från Viola eller folk som påstod sig vara Viola förekom alltså många fler gånger än vad jag har nämnt. I oktober 1981 ligger Carl Widegren på sin dödsbädd. Om han inte var skyldig till sin dotters försvinnande så får han alltså aldrig klarhet i vad som hände vid Viola. Men han tillkallar en präst och byter ett par ord i enskildhet med honom. Carl Widegren dör den 22 oktober 1981 vid 76 års ålder. Ett tag efter Carls död besöker en präst polisen i Sollefteå. Prästen säger att hans tidigare kollega, som nu också har avlidit, hade sagt till honom att Carl berättade någonting om Viola på sin dödsbädd. Prästen vill inte säga vad det är. Han hänvisar till tystnadsplikt i ämbetet. Men han säger ändå att det Carl berättade medför att polisen kan se Violas försvinnande som polisiärt uppklarat. Det är såklart helt omöjligt att veta vad Carl sa till prästen och vad prästen i sin tur sa till sin kollega. Men det har spekulerats givetvis ifall Carl på sin dödsbädd erkände att det var han som var ansvarig för Violas försvinnande. Eva-Marie flyttar med tiden till Haninge i Stockholm. Vi är inte helt säkra på när hon flyttar från Helgum. När Carl dör 1981 flyttar även Agnes ner till Haninge. Agnes dör 10 år efter Carl 1991. Vi vet inte hennes exakta dödsdatum. Utifrån vad vi kan hitta så lever Eva-Marie än idag. 2022 är året då hon fyllde 82. Den 13 februari 2018 sände Veckans brott med Leif GW Persson i spetsen ett inslag om fallet Vivi. Det är avsnitt 6 i säsong 13. Leif GW Persson sa då, citat, "Den fråga som i alla år har sysselsatt inte bara polisen utan i stort sett den svenska allmänheten är vad som egentligen hände den där kvällen. Man kan praktiskt taget inte utesluta någon möjlighet till det här försvinnandet." Slut citat. Den 15 mars 2019 publicerar SVT en artikel med rubriken, citat, "Mysteriet engagerar än idag efter drygt 70 år." Slut citat. I artikeln beskrivs hur turister och andra nyfikna fortfarande stannar till vid Violahuset i Västerbränna. Violas föräldrahem är idag målat i rött med vita knutar. Tidigare arrangerades bussresor till platsen där souvenirer från Västerbränna kunde köpas. Under en period på senare år var Villa Viola ett bed and breakfast där man kunde övernatta. Numera är huset privatägt och används som fritidsboende. Så åk inte dit och spring på deras tomt. Man kan förstås spekulera vilt i vad som hände vid Viola. Och det ska vi göra i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig på allihop, speciellt på Instagram. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp. Det gäller alla fallen från avsnitt 1. Maila till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Vi kommer att göra ett avsnitt med era teorier så fort vi har tillräckligt många för ett avsnitt. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Trip Naha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.